Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Varmt välkommen till Vidar möter, överbefälhavaren.
Tack så mycket, vad trevligt.
Ja, jag är jätteglad för den här möjligheten och få träffa dig, Mikael Bydén, och samtala. Jag tänker mig att huvuddelen av samtalet kommer att kretsa kring Sveriges krigsduglighet.
Det tycker jag låter som en ganska logisk koppling.
Ja, det är ju alltid intressant naturligtvis, men det känns som om de här frågorna blir viktigare och viktigare och kommer allt högre upp i människors medvetanden, inte bara i politiken.
Nej, men så är det, och vi märker ju det här intresset kring vår verksamhet har ju växt över tiden, och det börjar väl med en omvärldsutveckling som är speciell, och det är mycket gått i fel riktning så att säga, och då medvetenheten i samhället är mycket större idag än tidigare. Mm.
Men innan vi går in på de här stora sakerna så måste vi prata lite om Norrhälsingland.
Eller hur? Ja. Äntligen.
Ja. Det är från Gnarp, eller Gnarsp som man säger.
Gnarsp, ja. Det är precis så.
Och du är barnfödd där?
Ja, precis. Jag är ju född då i Hudiksvall, eftersom det är dit man tar sig när sånt ska hända. Så att säga. Men Gnarp är ju min födelsort och det är där jag är uppvuxen.
Mm. Och mitt livs universitet har ju varit i Hassela, en annan del av den vackra kommunen Nordanstig.
Precis.
Där de här två orterna ligger. Och det finns ju en... Ja, ett sånt band där, så här, lokalpolitiskt band, som jag tycker är intressant. Sen slog det mig så här att vara norrhälsing och bli överbefälhavare. Det är nästan som en vana har det blivit.
Ja, och det är faktiskt så. Och den första i ämbetet, generalen Törnell. Och du uppmärksammade mig på det igen här, att det började där.
Ja.
Och nu är vi där igen.
Ja. Precis, så skulle du bli den sista ÖB, vilket vi inte ska hoppas, av många olika skäl, så kan man säga att cirkeln sluts med Gnarp och Trönö, två norrhälsingeorter.
Så är det.
Ja. Det är inte illa.
Nej, det måste jag säga. Det finns något där kanske.
Ja. Och så undrar jag också, som du växte upp och som 18-åring när du skulle göra värnplikten. Du växte upp i Gnarp, visserligen är det oerhört vackra Gnarpsbaden, Sörfjärden.
Oh ja.
Ja, jag har badat mycket. Jag kan förstå att det kanske fanns en längtan efter vatten. Eller varför blev kustartilleriet och marinen?
Ja, men det var några skäl. Dels så och jag har ju berättat om det. Det flyttade in en officer från LV5 i Sundsvall som mina föräldrar lärde känna. Och via det och någon form av intresse så pryade jag upp, som det då hette, uppe på KA5 i Härnösand. Det var ju då det närmaste regementet. Och så jag hade varit där och möjligheten då, eftersom jag gick 2 år på gymnasiet, så behövde jag ju göra någonting, och att då söka sig in innebar befälsutbildning.
Mm.
Och det fanns bra sådana i kustartilleriet och så blev det.
Ja, så du snodde värvning, som man sa.
Det var ungefär så. Det blev ju utfallet så att säga efter värnplikten. Jag började direkt på officershögskolan efter ett år i värnplikt.
Mm. Du blev fänrik i marinen då 1985.
Stämmer utmärkt.
Och 30 år senare så blir du general när du blir ÖB.
Ja, det är min resa i den korta beskrivningen.
Ja, den korta beskrivningen. Det var oerhört mycket däremellan och... när jag berättade på jobbet där att jag skulle träffa dig, så var det många som talade om din tid på helikopterdivisionen.
Absolut, helikopterflottiljen, Malmen.
Mm. Ja. Och så var det en som sa så här att Mikael Bydén, han var egentligen för lång för att flyga Viggen.
Alltså det finns ju en massa såna där sanningar då, men det var jag ju inte, för jag flög ju Viggen. Ja. Utan det, nej, men man kan vara 1,87 lång utan några större problem. Man kan vara 1,90 också. Det är snarare att benen inte får vara långa, eller avståndet från knät och tillbaka, höll jag på att säga. Ja. Så att inte knäskålarna blir kvar och man behöver kliva av.
Ja. Har du behövt kliva av någon?
Nej, jag har alltid suttit kvar från start till landning.
Mm. Du var 8 år, du var i Norrbotten va?
Ja, lite längre var jag nog. Jag var där från 89 till 97.
Okej. Okay. Mm. Och då var du löjtnant, eller i varje fall i början där när du...
Ja, men där uppe, och jag ska ge det rätt då, det är 8 år på plats så att säga. Ja, det var jag. Sen tillhörde jag förbandet. Nej, men jag kom ju dit som Fenrik och åkte på skola som major, och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka där efter det. Men jag var tillbaka och flög, men jag hade ingen befattning uppe på F21.
När kände du under den här resan att ja, man kanske skulle försöka bli ÖB, eller hur går sånt där till?
Nej, men det kan ju vara, det kanske går runt personer i vår organisation som har den målsättningen, men då blir man väldigt besviken. Nej, jag hade inte den ambitionen, har aldrig haft det, och blev rätt överraskad att det blev jag. Mm. Att jag fick vara med i en process var en sak, men jag hade väldigt duktiga kollegor som låg lite före mig, som jag såg som de självklara kandidaterna.
Mm. Men du var, hette det militärattaché eller flygattaché i Washington?
Jag var flygattaché i Washington, ja.
Ja. Vad betyder det? Det är rätt politiknära eller statsnära? Eller vad
ja, men det kan man ju säga. Men de attachéer som vi då skickar ut, försvarsattachéer eller man då är försvarsgrensattaché, så blir man ju den svenska representanten så att säga, relativt militär nivå i det land man är. Så att, och i mitt fall, stort land, så var det då fokus på flygvapnet i det här fallet.
Mm. En slags ambassadör kan man säga.
Det kan man säga, fast då inte med ambassadörens mandat och ansvar så att säga, att vara högst svensk representant, utan men att vara med i att, vad ska man säga, följa upp de frågor och de samarbeten man har, hitta nya vägar, se till att rapportera vad som händer i aktuellt land, och inte minst nu kan man ju säga det är ju väldigt speciellt att vara utsänd i USA där jag då var, och se det som händer i realtid och kunna träffa sina nära samarbetspartners och få den ofiltrerade berättelsen.
Mm. I ditt dagliga värv, kan tänka mig att du har ett ganska stort internationellt nätverk, och åren i Washington hjälpte väl till att bygga upp det där?
Ja, jag skapade mig ett fantastiskt nätverk, och det jag har haft mycket glädje av, det var ju alla de aktörer som jag lärde känna här hemma. Jag kom ju ut ganska tidigt, jag hade varit på och flugit på min division, jag hade gått i skola, men kom dit och träffade många representanter från andra myndigheter, från politisk nivå, från departementen som jag fortfarande träffar och har kvar så att säga sedan den tiden. Det var väldigt värdefullt.
Alltså folk från Sverige?
Precis, det är det jag menar. Så att, och sen självklart då det nätverk man bygger internationellt. Det har jag också haft glädje av. Men jag måste säga att resan för mig var väldigt mycket att förstå hur vi hänger ihop och fungerar här hemma. Mm. Och vilket fantastiskt nätverk det finns bland alla mot ett land som USA. Och egentligen i alla samhällssektorer. Det var jätteintressant för mig.
Mm. Du också, vi ska inte gå igenom hela din erfarenhetslista, men du har också varit i Afghanistan som stabschef. Eller?
Stabschef för den då regionen uppe i norr kan man säga, som tyskarna då ledde. Så jag jobbade som stabschef för den tvåstjärniga tyska generalen där uppe. Det här är 2011, det var ju när det peakade så att säga med internationell närvaro. Det var över 10 000 soldater uppe i norr, varav då ungefär 5 000 från USA, och resten då var Tyskland och alla de länder som fortfarande jobbar med Tyskland där borta.
Mm. Du, jag har ju jag är medlem, jag hoppas jag har betalt medlemsavgiften nu när jag säger det här, för i år, för Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland,
ja,
där den tidigare landshövdingen Elisabeth Nilsson då vi hade bra samarbete och många medlemmar där. Och jag har ju talat med många officerare, både aktiva och pensionerade. Och det finns ju en sån väldigt stolthet över sitt yrke, alltså som slår emot den. Och hos många av de aktiva en oro naturligtvis för hur ska det gå. Och du får ju frågor om detta hela tiden, alltså kring personalförsörjning som man säger. Och sen, men de menar med övning och att kunna leda förband på kompani- och bataljonsnivå. Och finns det folket? Och nu har riksdagen beslutat här, ett stort försvarsbeslut, om man ska bygga upp 6 regementen igen, får vi säga, på olika orter. Och, ja, var ska officerarna komma ifrån? Och hur ska det gå?
Ja, men det här är ju en, man kan ta sin utgångspunkt från många håll. Om vi börjar med det nya försvarsbeslutet, så är det ett försvarsbeslut med rejäla satsningar. Mm. Vi kan börja med ekonomiska satsningar. Det här är ju en följd av det tidigare försvarsbeslutet som vi då klev ur, så att säga, här vid årsskiftet. Mm. 5 år av intensivt arbete. Och gör man någon form av bokslut där, så har vi ju tagit då ett antal mycket viktiga steg i den riktning som är ansatt. Från det insatsförsvaret, det vill säga att vara utomlands med fokus på internationell insats, till att då svänga över och bli ett nationellt försvar igen. Där har vi blivit bättre alla kategorier. Men man måste komma ihåg att vi startade på låga nivåer. Mm. Den resan är vi fortfarande i, men samtliga stridskrafter, försvarsgrenar har gått fram. Fantastisk övningsverksamhet. Det jag är mest stolt över, det är inställningen i organisationen. Mm. Bland personalen. Vi gör allt vad vi kan med det vi har. Vi fastnar inte att vi borde vara fler eller det som inte finns. Utan nu kan vi fortsätta. Det är välkommet, det är nödvändigt med den här satsningen. Det är som du säger, nu ska vi ska bli en större organisation, grundorganisation. Vi ska ta in fler värnpliktiga, fler rekryter. Vi ska initiera fler krigsförband och så vidare. Och då är den stora utmaningen, det handlar om personal. Mm. Det är idag då tillgänglig och tillgången på personal, de vi är. Och att verkligen få ut så mycket effekt som det bara går. Men någonstans går det ju en gräns för hur mycket vi klarar av. Och jag får ofta frågan, kommer ni att greja det här? Mm. Klarar ni allt det här? Och då säger jag, ja, det finns bara ett svar. Ja, det ska vi göra. Men det kan finnas delar i det här som blir tuffare för oss att klara av. Det kan vara så att vi inte kommer att ha tillgång till infrastruktur eller en övningsförutsättning i miljötillstånd som vi själva inte rår på. Vi är i händerna på andra beslut, andra myndigheters leveranser. Och den planen måste jag be att få komma in med och säga att jo, men det här kommer vi kommer att nå så här långt till det här året, eller vi behöver göra det i den här ordningen därför att. Mm. Men om man har den respekten och förståelsen, då kan jag säga att vi kommer att leverera och vi kommer att bli en mycket starkare organisation militärt än vad vi är idag med de satsningar som görs.
Mm. Jag lyssnade på det på Folk och Försvar som gick av stoppen lite tidigare den här veckan. Och där markerar du att Sverige nu under de här 5 åren sen senaste försvarsbeslutet var mer tillgängligt och var mer och bättre krigsdugligt än för 5 år sedan.
Mm. Ja. Och så är det. Och det finns, dels så handlar det om en kvalitativ förbands- och övningsverksamhet här hemma. Att vi också har kunnat öva tillsammans i internationell kontext. Att vi har tagit steg här hemma och vi visar det egentligen i akt och mening att ja, men titta på vad vi gjorde förra året. Beredskapskontroll där vi visar att vi kan genomföra gemensam sjömålstrid. Vi levererar alltså vapenleverans från land, från fartygs, alltså fartygsbaserat, och från luften, från flygplan. Det här är ett tydligt styrkebesked. Vi visar gång efter annan när det händer någonting att vi här och nu kan gå från utgångsgruppering, förband som är tillgängliga, och möta det som behövs. Till exempel en beredskapsinsats här under senare delen av sommaren. Mm. I augusti. Vi har haft förmånen att öva en försvarsmaktsövning för första gången på många, många år. Det gjorde vi 2017. Vi hade ju sett fram emot nästa den övningen då förra året. Men det här är styrkebesked rakt igenom som visar att det militära
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Organisationen Försvarsmakten. Vi tar viktiga steg. Och vi visar det i handling och vi känner stor tillförsikt att vi kommer att greja det som vi har framför oss.
Mm. Jag tänker mig, hur går det till nu för tiden när det gäller rekrytering av officerare? Det är de värnpliktiga som är basen för det, eller kan man komma från annat håll? Eller?
Nej, som återinförd plikt då sedan 2017, det är ju en fantastisk, ett väldigt, väldigt fint verktyg för oss. Det vill säga, om vi klarar av att ge de värnpliktiga en bra utbildning, relevant, och de känner att det här är faktiskt någonting som jag kan tänka mig att engagera mig i, ta en anställning eller gå in i frivillig verksamheten, då har ju vi gjort någonting väldigt bra.
Mm.
Men det är klart att vi försöker ju också hitta de som kommer in från, inte direkt från värnplikt, utan de som har gjort en grundläggande militär utbildning, som kanske har en, eller som har en akademisk utbildning. Mm. Alltså vi försöker hitta det med flera vägar in, och då ska man kunna tillgodoräkna sig sin utbildning och komma in till oss och utbilda sig till officer. Vi överträffar måltalen på officersutbildningarna de senaste åren.
Mm.
Det går riktigt bra och vi behöver hålla i det.
Mm.
Så dels handlar det nu om att behålla den personal vi har. Övertyga dem om att stanna, att utveckla sig i organisationen. Samtidigt då som attraktion och rekrytering kommer att vara nyckel för oss.
Mm. Och när jag lyssnade på dig då på Folk och Försvar, så sa du så att det visste inte jag att pensionsåldern är 61.
Ja, för officerare är det 61.
Ja. Det är lite tidigt. Eller? Ja.
Så är det, men det är också en rättighet. Det är ingen skyldighet att gå i pension när man är 61 år som officer. Och vi övertygar ju ett antal nu att stanna längre än 61, för att vi behöver deras kompetenser och erfarenheter. Som under en överbyggnadsperiod tills vi blir fler. Så att, och det går också rätt bra, måste jag säga. Det finns rätt många som i den här miljön nu, och när vi ser omvärldsutvecklingen, som gärna stannar och fortsätter att leverera.
Mm. Ibland när man ser på utvecklingen så tänker man nu, den som pendelslag, så att säga. Det går inte fram och tillbaka mellan två likadana punkter, men att har man förmånen att få leva länge så känner man igen en del saker.
Så är det nog.
Ja, visst. Och jag tänker på, jag satt ju i riksdagen under några år på 1990-talet, och då var det en hel del förbandsnedläggningar och så var med att lägga ner i Falun till exempel, och flygflottiljen i Söderhamn.
Och det är ju så, alla vi som, alltså min generation och även kanske de senare generationerna, vi har ju levt i en situation med neddragningar, reduktioner, fokus i en annan riktning, det vill säga internationellt. Och så svänger det om här 2008, men framförallt 2014 med illegal annektering av Krim, fortsatta strider i Ukraina. Alltså medvetenheten och då satsningarna i ett nytt försvarsbeslut, här vänder ju. Det är fortfarande lite grann av en ovan situation. Nu ska vi tillväxa.
Mm.
Och det är också viktigt att vi måste göra det i balans med civilt försvar. Det vill säga det militära försvaret och det civila försvaret i kombination, som gör totalförsvaret.
Mm.
Otroligt viktigt idag som samhället är uppbyggt. Så att Vi hade ju förmånen att komma igång med vår försvarsplanering lite tidigare, men nu är det ju mycket nära samarbete med andra myndigheter för att civilt försvar nu ska kunna komma i kapp eller komma upp på samma nivå.
Mm. Ja, det är otroligt spännande. Samtidigt är det här med krig, om man säger så, för en... Jag tänker jag ska bara nämna under en halv minut här. Precis när jag började i riksdagen så skulle en delegation med unga socialdemokrater åka ner till Kroatien. Där pågick ju krig då. För att träffa folk. Jag minns faktiskt inte riktigt vem man skulle träffa. Och man ville ha med en parlamentariker. Och hade inte så mycket att göra. Vi var opposition som frågade mig. Ja, visst, jag följer med. Och då gick vi där. Gick i skyttegravar utanför Zagreb. Och jag gick bara där. Så här. Och då kom någon officer där och bara slängde ner mig. Och så här, idiot, du kan ju bli skjuten. Alltså, men jag gick där och tänkte, jag är svensk. Kan jag inte skjuta mig heller? Alltså, jag menar, vi har inga berättelser om det här. Det blir så oerhört abstrakt. Blir ja. Det, eller?
Jag har ju en motsvarande upplevelse som din. Och det är, jag åkte då till Ukraina hösten 2017.
Mm.
Och min motsvarighet då tog med mig till den östra eller sydöstra delen. Vi stod på gränsen till Donbassområdet.
Mm.
Och ju närmare jag kom där så märkte jag skärpan i hans blick och sätt att vara och de officerare hade runt sig. Och sen gick vi runt i deras skyttegravar. Jag kan säga att det var en mycket, mycket speciell händelse. Jag fick samma tillsägelse när jag lutade mig för nära. Alltså de här, där man då kunde titta ut, de här gluggarna i de här skyddsrummen kan man säga. Det är mycket speciellt.
Mm.
Det är en helt annan värld.
Ja. Och då man tänker krig sådär. Då under vissa middagar och kvällar man sitter och pratar med kollegor. Man kommer in på sånt här och med vänner och bekanta. Att det känns så nästan omöjligt. Eller... Ja, och att det skulle bli krig helt plötsligt i Sverige.
Mm. Men då ska man komma ihåg det. Alltså 2014 illegal annektering av Krim och på det sätt då som Ryssland gick in i sydöstra Ukraina med militära enheter. Det här ligger, om man kliver på flyget på Arlanda så tar det ungefär en kvart längre att flyga till Kiev än till Bryssel. Och kliver man i ett turbopropflygplan i Kiev så är det en kortare flygning än vad det är upp till Luleå ifrån Stockholm. Då är man på konfrontationslinjen. Där är det och har varit krig sedan 2014. Ja. Så att säga att det inte kan hända och det här är vårt närområde.
Mm.
Det här har gett mig också en insikt att saker och ting händer. Att det kan gå väldigt snabbt och det vi inte tror på kan hända. Sen måste man bredda begreppet idag när vi pratar krig och vad det är. Alltså min uppgift är ju faktiskt, den dimensionerande uppgiften, det är att möta ett väpnat angrepp.
Mm.
Fram till den situationen som vi ser idag så har det förmodligen hänt en massa saker. Och idag kan det hända sånt som tidigare inte var möjligt. Man kan påverka ett land genom att inte vara här. Som vi är uppbyggda med... digitalisering med ett antal saker, de samhällskritiska funktionerna som man idag faktiskt kan göra, att man degraderar oss som land, tar ner vår försvarsvilja och egentligen skapar en situation för att kunna ta nästa steg. Där får vi inte hamna. Så den här breddade komplexa hotbilden idag är väldigt intressant och det är mycket, mycket viktigt att vi kan följa den här. Och det kan inte Försvarsmakten göra själv, utan här sitter vi ihop i totalförsvaret på ett mycket tydligt sätt.
Mm. Ja, det är skönt att höra, för man har ju en klockartro på att det liksom dygnet runt, året runt, alltså det sitter folk som vet vad de gör, som håller koll.
Absolut. Vi gör det med det uppdrag som Försvarsmakten har. Mm. Vi vilar aldrig, utan det här är ju Det är ju ett kontinuerligt arbete att vi ska ha kontroll på vårt territorium och det som händer runt våra gränser. Men också sånt som händer längre bort.
Mm.
Om man tar händelserna bara sen i sommar med utvecklingen i Belarus, Nagorno-Karabach och östra Medelhavet och nu det som händer i USA. Allting hänger ihop och även om det inte direkt påverkar oss så kan den som vill göra någonting ta tillfället i akt.
Mm.
Därför att vi har ögon och öron i en riktning eller ett område som tar för mycket av vår uppmärksamhet.
Mm.
Då är det lätt att smita in eller göra någonting som vi önskar att inte skulle ske. Mm. Här finns en hel del att jobba med.
Mm. När vi ses för att samtala så har riksdagen partiledardebatt. Och jag lyssnade på inledningen där och då förekom du. Du omnämndes av moderatledaren som sa att han tyckte det var obegripligt att inte att ÖB måste be om att få hjälpa till. Till exempel med vaccinering och pandemin och sånt där. Jag kan tänka mig att en samhällskris måste ju påverka Försvarsmakten mycket också. Inte bara med övningar som blir inställda och sånt där. Jag tänker, här finns ju en organisation som kan leda, planera, organisera. Är ni med där på något sätt? Eller?
Ja, men det har vi varit. Då går vi tillbaka till pandemin och den kris som vi fortfarande är mitt uppe i. Så i våras så levererade vi ett antal stöd. Det är ju så det fungerar. Försvarsmakten ska ju kunna ge stöd till samhället med befintliga resurser. Vi släpper inte huvuduppdraget. Vi ser till att ha kontroll både i luften och på havet och på territoriet. Och vi genomför våra internationella insatser. Men det vi kan, det ska vi göra. Och det har vi gjort. Personal på andra myndigheter, till exempel Socialstyrelsen, hjälp till att i en mycket akut situation ändå få igång sin planering. Och det är väl ett sätt. Vi har varit med i testverksamheten. Vi har upprättat 2 stycken fältsjukhus som blev en reserv. Helt rätt beslut vid det tillfället. Och vi har gjort mer än vad man nog kan förvänta sig.
Mm.
Kopplingen ut till vaccineringen, så på rak fråga ifrån media så har jag sagt att ja, men Försvarsmakten står redo.
Mm.
Om vi får en hemställan då kommer vi verkligen att titta på den och vi ser positivt på att kunna stödja. Vi kan planering, vi kan logistik utan att kunna vaccinering i sig, men transporter, flöden och vad som händer. Och det viktigaste i det här är att inte bara att man ser till att det finns en produkt, i det här fallet ett vaccin, utan man måste löpa hela vägen ut fram tills alla är vaccinerade. Och har man gjort det, och man har den planen, ja, men då är det fine. Men om det är någonting som vi kan göra i det här flödet, då är jag beredd att göra det. Det är väl egentligen det jag har sagt så här långt.
Mm.
Det är bara ett exempel.
Mm. Ja, det börjar gå mot sitt slut. Mikael Bydén, Sveriges överbefälhavare. Vilken tjusig titel ändå. Över, eller hur?
Det är... Ja. Det är nog, för mig är ju det kanske det finaste ämbetet som man kan prata om. Men det, då har det ganska lite att göra med mig som person.
Mm.
Men det är ett, ja, jag får ju vara med om en fantastisk resa i det här jobbet.
Mm. Oerhört ansvarsfullt naturligtvis. Alltså det är mycket som ligger på dina axlar.
Ja, det är det. Men då ska man också komma ihåg att jag har en fantastisk organisation. Skulle allting ankomma på mig, då skulle det bli väldigt svårt. Det blir ju inte mycket ut, men det fungerar väldigt väl. Som exempel är jul och nyår. Alltså jag sitter inte på jobbet varenda dag, utan jag kan också ta ledigt. Därför att det som behöver hanteras, det sköter organisationen om. Vi är vakna, vi är redo, vi gör det vi ska hela tiden. Senast nu med snö uppe i Västerbotten och Västernorrland. Ja, men det är ingenting som jag behöver överhuvudtaget fråga om. Där går man igång och förbereder och ser till med tillgängliga stöd att vara på plats. Hemvärnet igen förstås, frivillig verksamhet, fantastiska insatser över tiden.
Ja, hemvärnet har fått luft under vingarna, har inte fått det med yngre människor också, jag märker i min närhet.
Jo, men jag tror att det där är ju en bild av hemvärnet, att det är en massa äldre farbröder som sitter i ett vägskäl. Mm. Ingenting kunde vara mer fel än så, utan här är det ju en över 20 000 befattningar, hemvärnssoldater som är en stor del, en signifikant del av vår krigsorganisation med viktiga uppgifter där man ska vara på plats inom timmar, något dygn för att faktiskt se till att Försvarsmakten, då, den anställda delen, ska kunna göra sitt jobb. Mm. Och det finns en rad andra frivilliga organisationer, icke att förglömma. Och de har varit med här under pandemin också och stöttat på ett jättefint sätt.
Mm. Ja, det är starkt och bra, och Försvarsmakten är större än vad man kan tro. Och ytterst handlar det om liksom varje människa av oss och vår försvarsvilja eller vår vilja att hjälpa till när det behövs.
Det är där det kokar ner till. Det är nog den viktigaste ingrediensen, det vill säga, och det är ju varje medborgare. Mm. Det är inställningen att friheten och demokratiska värden är det vi ska försvara. Oerhört viktigt för oss. Och det kan man ju också mäta. Försvarsviljan i sig har ju blivit högre med förändringarna och omvärldsutvecklingen som sker. Och det är jätteviktigt.
Stort tack för det, Mikael Bydén. Det får bli slutorden här. Och må din väg gå dig till mötes, som man sjunger i en fin liten psalm jag snappade upp för många år sedan.
Jag skulle gärna lyssna på den.
Det ska du få göra vid tillfälle. Mm. Stort tack.
Tack så mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Vadå, dejtar han någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.